dokumentera. Men det här är väldigt intressant och det är någonting som vi skulle vilja dokumentera. Nu hörde du, Karin, hade lite material. Och sen har vi då flera källor. Plus dig då som var med. Så det ska bli faktiskt väldigt spännande. Och sen får vi se, för det här är ett av de här grejerna som vi skulle vilja göra någonting utav. Någonting som vi vill jobba med. I vinter kanske, eller någon annan vinter. Och sen har vi faktiskt material nere i Folkets hus. Så vi måste också gå igenom. Alltså protokollböcker och sånt. Som vi måste gå igenom också. Sen så skulle jag vilja passa på här nu då, innan du börjar och tala om det, fall om det är någon som vill avvika, att Ville ska hålla ett föredrag till i sommar och det ska handla om klensmedjan. Klensmederna.
Ja, just det.
Här skiljer man alltså på hammarsmeder och klensmeder. Det behöver man inte göra på andra ställen, men här måste man göra det.
Det är stor skillnad.
Ja, det är stor skillnad, ja. Men man sa det, här, klensmeder.
När blir det?
Ja, det är frågan. Om vi ska ta det nästa söndag.
Ja, har vi sagt det?
Ja. Och nu var det så här att jag hörde att Agneta skulle bjuda på en resa, men det verkar inte vara något av dem som är på det här i alla fall.
Vilken Agneta?
Breitholtz.
Bjuda på det?
Ja, till Salsta Slott då.
Vad är det för dag på inte nästa söndag?
Då är det den
25.
19, ja.
Är det?
19, ja.
19, ja.
Så jag undrar om vi ska ta det, spika det ändå. Klockan 6, är det en bra tid?
Man kanske skulle kunna tänka sig då vilja att man kunde ta med sig en som var i klädsmed, Gustav Hussar.
Ja, det var...
han klädsmed?
Ja, klädsmed, Gustav Hussar.
Gösta.
Ja, visst, han känner jag mycket väl.
Ja, det vet jag. Skulle man kunna ta med honom till den gången?
Känner du honom? Lever han?
Var bor han då?
Va?
Var bor han?
Ja, ja, Gösta Bussar känner jag mycket bra.
Det var jättespännande.
Ja, han var inte direkt med, men han var med lite grann. Lite grann, ja. Han kom till separator ganska fort.
Ja, men han var väl med innan vi
ja, det var han lite grann, ja. Det är spännande. Det var en bra pojke.
Då har vi tänkt att vi ska,
om det är söndag, det, ja.
Då har vi tänkt att vi ska vara nere i, nere vid klänsmedjan, eller utanför, om det är veder.
Var ska vi vara?
Utanför stallarna, framför stallarna. För att kanske göra ett hit in i klänsmedjan också. Och då kunde vi engagera Tommy, så kunde väl han öppna för oss där också, titta i klänsmedjan. Eller hur?
Ja, jo. Visst, det blir mycket prat om det, vet du, men det får vi se hur det kan
gå. Ja. Så att, det blir, ska vi säga det då nästa söndag? Klockan. Bra tid tycker ni. Det verkar så ändå. Ja. Så det spikar vi, så sätter vi upp lite affischer.
Skickar vi ut på Radio Uppland, det gjorde vi sist.
Då Ville, varsågod, ordet är ditt.
Ja. Ja, det sträcker jag tänkte prata om ikväll. Det är två stycken. De satte mycket djupa spår i samhället där den tiden. Men innan jag går in på det, så en liten orientering om själva fackföreningsrörelsens början här i samhället. Man kan säga att det dröjde länge innan den idén slog igenom vid Lövsta bruk. Beroende på, som jag kan förstå, ett konservativt folk, för vi var konservativa på den tiden, högsta grad. Men dessutom hade vi nyss var det med hela första världskriget. Och vi hade tack vare ett utbyggt system med boställen, potatisland och så vidare här, kunnat ha en relativt skaplig bärgning trots kriget. Folk hade det svalt inte här under första världskriget. Däremot kom det många som svalt utifrån. Till exempel ända på en skutskör kom det cyklande och ville ha lite mjölk. Kan vi få en tår mjölk till våra barn, sa de när de kom hit, eller lite smör. Och jag kan säga till brukstantens heder att de fick faktiskt en mjölkskvätt och lite smör också många gånger. Det gjorde att det dröjde länge innan tanken att organisera sig slog rot. Inte förrän 1917, då bruket såldes till Jimmys skojarbolag, måste jag säga. Då började tanken att spira. Det började först alltså Västerbybruk. De organiserade sig först med Västervik. Och de bildade avdelning 238 av Metall. Och vi blev ganska snart efter en klubb under Österby. Och en klubb fanns det Tobo, en vid Karlholm, en vid Gimo. Då blev vi, ja, man kan ju säga det, när vi skulle organisera oss här, då hade vi ingenstans att hålla till. Ingen, överallt var stängt. Det enda som inte stängde var det sotiga och otäcka labbet. Och där var vi också första möten då vi bildade en fackförening. Men den väckte sig stark. Och tack vare det stöd vi hade från Österby, så dröjde inte länge förrän fick igenom ett avtal, enligt den tiden relativt hyggligt avtal kan man säga. Och vi såg framtiden an ljust. Men det hade inte räknat med Jim Östervis ledning, framförallt med Hugo Brundin som var en mycket dålig ledare minst sagt. Det dröjde inte länge förrän orosmålen kom. Det blev allt svårare och svårare. Och de försökte först att nagga bostadssystemet i kanten undan för att undergräva motståndskraften hos folket där. Folket här, tack vare sitt bostadssystem med boställen och kor och grisar, hade en relativt stark ställning mot svält alltså. Att därför var det första bolaget ville göra var att försöka rasera i ytterkanterna där stavira på ett svagare motstånd alltså. Men det fick alltså ett avtal som sagt var. Det kom till 1920.
Välkommen.
Ja, vi kan fortsätta. Men den som inte fick något avtal, det var ju de som hade mycket sämre, det var då lantarbetarna. Metall, de organiserade både smederna, klädsmederna och alla hantverkare. De kom ner i Metalls klubb alltså. Och åtnjöt deras avtal, löneavtal. Och det översteg väsentligt det som lantarbetarna hade. Så vi förstod att någonting skulle hända med dem. Men innan vi går dit så ska jag tala om min egen och min brors strejk som var nog så dramatisk. Jag sa att allting var ganska lugnt, verkar ganska lugnt. omkring 1922 år sådär. Undantagandes järnbrukslokalt den 23. Då var det ju lite, ja, man gick hemma någon månad kanske, eller två. Men jag var undantagen från den lokalten, för jag var med och gjorde järnprov till England, jag och en mästare. Vi slappade med strejken, men vi fick betala ett mycket högt kontingent, så vi hade nästan sämre än den som gick var lokalten. Nåja, den tiden var min bror Gustav, han var då mästare. Det fanns fyra mästare i Flensliga. Jag var då hantlångare hos Karl Skoglund med huvudsakligt arbete med vallonsmedjans verktyg och allt sådant som först kom där. Och då fann bolaget på en strålande idé, ska ni höra. Jo. Då skulle de avskilja oss båda. Och kalla oss för lantarbetare, och vi skulle göra deras jobb och åtnjuta en tredjedel mindre betalning. Och vilken skulle vilja gå med på sånt? Om de frågar någon här nu. Ni får göra samma jobb, men ni får en tredjedel mindre betalning. Det var ju orimligt. Och inte bara här, det gäller bruken när det kring också var likadant alltså. Ja, det är klart att vi protesterar ju. Och fackföreningen underhandlar ju länge och där, 4 månader. Men det gick ju inte. Och då var det ingen annan råd än att vi fick då en förfrågan från metalldockan. Om vi ville ställa upp till en konflikt. Då hade gjorts allt de kunde göras på underhandlingens väg. Var omöjligt. Det kom ingen vart. Och genom att vi båda var ungkarlar. Och kanske minst sårbara. Så hade de utvalt oss att gå i spetsen. Alltså om vi ville göra det, om vi inte ville, då slapp vi och gå för det dåliga avtalet. Men vi var ju unga, framförallt var jag ung. Och vi tänkte, vi försöker väl, ta väl risken. Vi fick ju lovade ifrån Metall att de skulle aldrig ge sig. Vi hade löst att vi hade deras stöd hur länge det skulle vara. Men de sa också att strejken kommer att bli långvarig och mycket hård. Det var vi förberedda på. Vi började. Och det blev en väldigt villervalla där nere i Klensnöjan. Ingenting repareras. Maskiner och sånt fick läggas på hög. Ens gick sönder. Det köpades nytt. Ingen strejk utan att man sitter där två. När de andra smedjorna vägar är bestämt att göra det allra minsta. Och tiden gick. Och de försökte på bolagsstyrelsen att på alla sätt att beveka och hota och trakassera oss till underkastelse. Men det gick ju inte. Jag kan ju ta några exempel som de använde. Vi bodde ju där i Hällbolå. Jag bodde ju på sommaren, Karin ställde då. Första var att det skulle betalas hyra. Ja, det gjorde vi förstås. För vi hade ett sånt bra understöd från Metall. Så att vi led ju ingen nöd den tiden. Vi gjorde faktiskt inte, för att vi fick det löfte. Ju mer de kräver er, ju bättre ska vi hjälpa er. Det fick vi från Stockholm. Så att det gjorde ingenting. Ja, det gick en tid så kom vi uppkallade Nilsson, jägmästaren här, som var platschef. En riktig drummer var det förresten. Ja, sa han, från och med imorgon det högre mjölkpriset, det är 100%, sa han. Ja, alltså, var det 100%, sa jag, för retan jag gick ut i dörren där. Jo, det var 100%. Ja, då sa jag en gång, ja, sa jag, det gör inte så mycket, sa jag. Vi kan köpa mycket billigare beslut på, sa jag, bonden alltså. Ja, det var en sanning. Det var en sanning med modifikation förresten. Jag kan väl vara ärlig, det är många år sedan det har hänt, så nu är allting protesterat. Mejerskan som var mejeri här, ett litet mejeri som nu är Hörarstugan där, under Silversmeden. Det var ett mejeri för då. Det var en flicka som blev bekant med ifrån vårt hämtarlåsen. Hon tog hem en flaska mjölk när det behövdes, hon helt enkelt till sig, och som vi hämtade hos henne. Men vi fick lite djup på också, för att det måste ju skylla över lite grann. Så att det, mjölkpriset gjorde ingenting. Ja, så kom de. Ja, sen. Och så ingen väg förstås, och nästa påbud. Kunde komma ner. Ja, då sa jag likadant. Jag var kallad, det var jag som fick gå. Gustav ville inte gå upp. Det var jag som fick gå, och jag var yngst. Jag vet inte varför, jag kunde prata med det kanske. Jaha, ska ni elda med nu då, sa han. Kan ni frysa nu, inte får ni det. Ja, så ja, men vi får gå och hugga och plocka bär på spjupor, sa jag. Och det är inte mer än 300 meter ungefär till djup på skogen. Och det var sant. Jag hade frågat Bodin och sa, visst, förstår ni. Har ni en torra rakar hugg i kurv bara, sa han. Det vet ni, det vill jag fråga vem, sånt, sa han. Då är jag goda vänner med honom. Det var en gammal odalman. Den som nu är bonde vid stup, och det är hans farfar, alltså. Jag talar om det. Det gick inte, August Bodin, alltså. Gick inte det heller. Ja, nu kan vi sluta med den säkert ett tag. Vi återkommer den senare. Då hade då lantarbetarna organiserat sig så småningom i Upplands lantarbetarförbund. Och det var en skollärare, Sjölander, som organiserade lantarbetarna. Det gällde bara Uppland. Och Upplands land, han hade lyckats bättre än i övriga Sverige med sitt förbund. Och då stod de då ska ha ett nytt avtal. Då hade även de här belösa och bruken, lantarbetare, och organiserat sig sent om sidor. Och då det är utbytet och strejker och sådär. Brunin och de här ledarna, de skröt högljutt och i tidningen att ni har den och den gården i Uppland, ni har den och den gården ger vi upp, och snart är det inga gårdar kvar, alltså. Lantgårdar, alltså. Den som höll stången var brukens lantarbetare, alltså Lösta, Gimmo, framförallt, och Österby, framförallt Österby, och Karlholm och så. De gav sig inte. Ja. Varför gjorde de inte det, eller kunde de inte? Jo, de fick stöd ifrån oss i Metall. Det blev en väldigt varm sommar. Det där var 1925, det talar om nu. Och när det blev väldigt, väldigt varmt, så kunde de inte snida där nere i ballonsnöan. Det var omöjligt när det var allt för varmt. Det har varit hem. Och samtidigt skulle det repareras där. Och de blev fria ifrån det jobbet. Och de slöt upp och hjälpte till lantarbetarna. Då fick vi se en tag. Jag var nere här i kontoret när det hände. Då kom en del bilar, en buss var det, från Stockholm. Med 15 strejkbrytare från Boytons byrå i Stockholm. Som skulle då ut och rädda sjön som hette. Och de ekiperade sig och var finklädda kom. Och de tog in och använde Röda Korsets material. Stenkläder och sånt. Jag såg det, ja. Det var lite. Och jag sa det sen åt en del ledare av Röda Korsets simulanta prästfrun och så. De borde inte neka, men det gick inte. Det var sanning. Det var inte så noga på den tiden. De blev förlagda här i prästgården, alltså prästerna bodde här i Västra gatan förr i tiden. Men då var det tomt, det var ingen präster då. Gula huset mitt emot skolan, alltså. Det var prästgården. Det blev nog förlagda de här 15 stycken. De var beväpnade allihop. Allihop gick de så här med handen i byggsvickan och visade revolverkolven så här. Det var otäckt. Ja, då skulle de utvisa på värdshuset, det gamla värdshuset alltså. Och då samlas vi då med spetsen som samlas. Spetsen var från metall. Från smederna och klänsmederna och det här. Och lantarbetare var den stora skalan som kom bakom. Man kan inte säga att det är någon sämre för det, men de var faktiskt mer rädda än vi var. Det kan inte hjälpas det. Tiden var sådär. Vi kom till värdshuset varje dag. En 100 man kanske ungefär. Och där följde vi de här arbetsvilliga som hette då. Tillförläkningen på gatan här. De var inringade, de var 15 stycken med 10 vakter kring dessutom. De här små basarna alltså, en del törmin och sånt. De var tvingade att gå ut och vara vakter. De ville inte vara det, men de var tvingade till det. De var också rätt, de tog inte att hålla i revolvern själv en gång. De stackare. Men de gick i alla fall och skulle skydda den här skaran då. Och vi och den stora skaran var runt om och följde dem hit. Varje dag, ungefär en 14 dagars tid. Men vi skrek inte, vi skränade inte, vi slog inte under den här fönster eller någonting. Vi kastade inga rotnäck eller någonting så det heller. Det var, på den tiden var inte det uppfunnet än. Men vi sjöng, och vi sjöng ordentligt. Det kom en självtagen ledare, det var Skoglund, min mästare. Han, nöden skapade allt av dem, en sak som behövs. Och han hade inte varit en ledare förr, han blev ledare. Han hade ledarförmågan, han kunde sjunga, han kunde prata högt. Och vi gick, sjöng, inte bara en national, med andra sång och sjöng vi också över gatan dit. De kände på sig att han var så hatad överallt. Det var så en ständig mur som de inte kunde överträda. För det var fientligt folk överallt i kring, och det förstår man väl. De fick ju äta god mat på värdshuset. De andra lantarbetarna kanske inte knappt hade mat att äta någon gång. Vi förstår att hatet måste vara stort. Så blev då den där oförglömliga söndagen. Precis. Och det, man kände på sig att någonting var i luften då. Jag vet inte varför man skulle förstå det. Då hade de skryter från arbetsgivarhåll att nu var strax segern vunnen över lantarbetarna. De skulle de krossas alltså, sades det. Vi följde de här herrarna till beläggningen. Då var vi nog en 150 man, kanske 200. Många var i världen för nyfikenhet förstås. När han sa kärntrupparna 75, då ljuger jag inte. Och vi stannade på andra sidan. Jag var åt sidan av skolan till han så. Långt led. Och där såg vi, då satt han i fönstren, den här personen. Då satt med revolverna och riktade så här förstås. Skulle skrämma oss, men det var ingen som var rädd. Och då sa skolan, vi sjunger en sång då. Och då stämde jag upp då, och det var vi som internationalen, första versen. Och det sjöngs med kläm. Men jag betonade en gång att det var ingen skrål, det var sång. Första versen. Ja. Och då sprang en landsbygdskaden Sten, och Birger Sten, han sprang fram och skrek. Och han var ung på den tiden, jag kanske kan förlåta honom, han visste inte vad han gjorde. Han sprang fram och skrek att sång var förbjuden. Ja, det sa skolan, vi tar vår land sista versen med så skolan, internationalen. Och just som han hade intonat den, då rusade han fram utan han vidare, bara räcker kul folk så här och skrev upp folk. Det stod en gammal man framför mig, han var Lagos Karla, han heter Magnusson, en gammal skröplig gubbe. Han stod framför mig så, den räckte med kul på gatan så här. Och men då var det så nära att det skulle hända någonting så det hängde på ett hår. Men tack vare våran ordförande skolan som var kärv, han sa lugnare av halvdagen. Och det gjorde vi. Men de skrev upp 19 stycken, namn på 19 stycken, utan vidare. De skulle åtalas då. Och sen upplöste, sen gick ju alla hem så småningom. Och så blev så småningom då stämning och rättegång till Örbyhustinget. Om det är 19. Och det måste jag prata lite om. För det var verkligen... Ja, jag kan säga också att... jag vet en sån här... Här på Sverige. Hon refsar gräs med. Hur den ser ut. Sån här kam. En smal halvkam. Det vet ni. En sån här lång bit om den där kammen sitter i två pinnar i. Alltså. Som en decimeter lång bit. Pinne som ett finger alltså. En flicka här som heter Pettersson, hon heter Ingo Sally. Hon kastade en liten kingels på sträckbrytarna. Eller leksaksbiten. Och då tog de upp. När vi kom till tinget så låg den på domarens bord. Och det var livsfarligt vapen. Det hade kastats så de hade uppstått men som det hette. Jag såg de gamla... Godalmännen, bönder, de drog på mun, så jag. Jag var inte åtalad, men jag var med där och satt och hörde på. Ganska nära. Ja. Vi kom till tinget där på... Tingshuset ligger på en höjd över huset. Det var en vacker dag. Och den del... Jag kallar dem för gubbar, men det var ju både gubb. Det var mer ställe än äldresten. Det var inga ungdomar som åtalade. Och många av dem bränkte sina medaljer. Men medalj för odlingsflit hade ett par stycken också på bröstet där. De åtalade. Och de satt ju där. Ja, jag satt där jag också. Det verkade vi lite där. Slagna förstås, det förstår man väl. Och då kom då Hugo Lindberg, han var bekant sen, advokaten. Han var ung på den tiden. Hoppade fram så där. Gubbarna sa att de lade in snus. Och det tröstas med snus och lade in snus. Det kan man titta om man har intresse läsa det i Dagens Nyheter. Den 1925 och i den socialdemokraten. Det stod lång artikel om det rätt igång. Kom Lindberg och sa, ja gubbar, sa, ni står på ett farligt lagrum, sa. Det stadgar faktiskt det två års fängelse, det kallas för upplopp, sa. Det är det som hade gjort. Och det är klart många bleknar ju. Men sa han, lugna ni sa han. Det är inte kväll igen sa han. Då kom vi då in i rättssalen då alldeles 19. Så var en del åhörande också. Bland annat jag då. Och då skulle då åklagare, det var då en del Nilsson där då, Ingenstad Nilsson. Domaren befaller och åklagaren stiger fram sitt yrkande. Ja. Man behöver läsa upp en lista då. Man hade läst bara ett par namn så hoppade Lindberg in och sa, var den mannen närvarande? Sa advokaten. Nu blev jag lite konfunderad och så fortsätta domaren. Och då läser man till. Så sa Lindberg igen, den mannen var också närvarande. Det låter konstigt, sa domaren. Det var en ung, trevlig domare. Men läste upp alltihop, sa han. Alla 19. Ja, så frågade domaren till Nilsson. Är Nilsson värdig av att lägga ed, sa han. Och det att alla dessa 19 har varit med i upploppet. Ja, sa han först då. Ja, då tog han fram bibeln då. På den tiden jag gjorde mig ner då, det var värre än nu det. Ja, ledde då till fingrarna på bibeln så här. Ja, han dröjde. Så sa han, är ni färdiga att det avlägga er den? Han svarade inte. Nu frågar jag för tredje gången, sa domaren. Lägg fingrarna på bibeln och svär. Eller avstå. Och han avstod. Jag kan säga om för att jag aldrig sett en människa svettas som han gjorde den här åklagaren. Det rann helt enkelt av honom så här. Han var alldeles nere. Då hade vi vunnit första ronden, det är klart. Och då blev det uppskjutet till nästa ting. Och så ting till och så hovrätten kom också till. Och det blev till sist att tre pojkar fick plikta 50 kronor på grund av åkarpslagen. Det var lite annorlunda det. De där upploppsgrejerna, det var totalstruket alltihop det. Det fick de ingenting för. Men åklagslagen var tre stycken, det var 50 kronor styck. Men man kunde väl av hans ha lite skoj och tala om de hade fridlyst allting kring stallarna. Överallt var fridlyst. Men ni förstår, de här gamla lövstabon och snederna framförallt, de var inte så gott i fridlyst för dem heller. De gick där och de inte hade inga ärenden, så skulle de gå sina vägar över ändå. Snett över, de skulle gå ut på till Sejsjön, sa de, måste de gå över där då. Och de gjorde sig ärenden som de inte skulle behöva gå över i den friluftsdagen. Då kom de här stackarna kan man säga, som var extra vakter då. Och sa åt dem att det är friluft och inte gå här. Och det var en riktigt prat för gubbe som sa, frivill, det kan inte bli frivillig, sa han, kan bara Gud göra, sa han. Så gubbe låt, och det var just skratt, förstår ni. Ja, det blev det att hela folket ställde ju upp emot det här. Men den är söndagen i alla fall, har det kommit in. Då hade vi sett. Det hade kommit två bilar med, det kan du kalla det för, du kallar det för älskarener eller knask, som skulle ha roligt med då, de på kvällen, de här sträckdelarna. Och det stod ut en massa dryckesvaror. Dessutom fick de på fälten också utkört alla mögelsaksdrycker, så de hade kostar oerhört mycket för bolaget. Men på måndagen var strejken slut. Och det blev ingen som blev krossad av lantarbetare. Utan fick ge upp ett hyggligt villkor. Tack vare det där stödet lantarbetarna fick ifrån bruken. Varför det blev strejken slut för? Vi fick det höra långt flera år efter den verkliga orsaken. Orsaken var helt enkelt den att den här direktbrytarledningen, alltså, som hade hand om den, de hade begärt att kompanitrupper från Uppsala hit, alltså. Men de fick det svaret att trupperna var opålitliga, de kunde inte skicka några. Det gällde ju, de kände ju många, det var ju på utlandspojkar som just gjorde lumpen, de ville de skjuta på sina kamrater. De var opålitliga, hette det. Och när de hörde det, då blev det strejken slut. Men inte våran strejk, den fortsatte. Vilket vi. Så kom vi fram till Folkets hus skulle invigas. Det var på hösten där. Då hade de försökt skrämt oss på alla möjliga och omöjliga sätt. Jag kan väl tala om en sak som kan vara lite skojig också. Vi fick hålla till där i Bodins smedja. Den var förresten ganska dålig, men i alla fall var dock en smedja. Vi fick vara där mycket vi ville. Vi hjälpte i Bodin också förstås med en hel del smider. Men så var det en dag vi kom och gick över backen i Helmut på det inte långt då över skogen. Då kom vi glad ihåg Gustav och jag och han gick där och då kom. Då mötte vi Bodin, en stor tjock gubbe var det. Han vägde 140 kilo. Då skrattade han när han mötte oss och sa så här. Ja ni pojkar, sa han, ni var så illa till, sa han. Så här. Ja, hur då då, sa vi. Jo, jag har fått utmaning från Nilsson, sa han, att jag kan neka er komma hit, sa han. Jag ska stänga sidan för er. Ja, det är klart att vi blev lite molokla som det heter. Men det svarade du då, sa Gustav, bror min. Jo, jag svarade som så att den är smedjan, det låg Bodin om, sa jag. Ola Gransar, mor Gransar. Det låg Bodin om, det är hans. Och dessutom har jag rivit ut kol i en kol. Nila sa inte bara färdigkolad den, men var färdigkolad i hälften. Så jag öppnade den, tog fram lite kol som ska ha lite kol också. Så svarade jag, sa Bodin. Då blir det tyst. Men jag kan ju ta om det också, att de här grindarna vid Folkets hus, det är ingen verkstadighet för all del, men de är dock delvis gjorda vid Styrbosmedjan och delvis då vid Helbo, när vi satt ihop dem. Så det gick inte det heller till stänga av ständvägen. Men då hade de det stort vapen kvar då. Det spreds ut ett rykte att vi skulle vräkas. Och ingen har blivit vräkt från detta bruk egen för det har aldrig hänt någonting. Det var en helt fruktansvärt hotelse. Det är ju klart att det var det. Och då kom Folkets hus invigas som sagt var. Och vi hade kallat Metalls förtroendeman Westerlund att hålla i vigningstalet. Och då tänkte vi ska väl passa på nu, han har slutat sen och få en överläggning med honom och höra hur vi ska ställa oss. Han hade också sällskap i ordföranden på Österby avdelningen, vet du, K.A. Lönn. En ärans man som man måste hålla i minnet. Och sen då träffade vi de båda hade jag då talat om vad det var. Och då sa prästen som sa att ja, så vräkning kan vi inte hindra, sa lagen är ju trots allt så ensam att vi kan inte hindra dem. Vi kan överklaga och vi kan skjuta upp och vi kan förhand ekonomiskt gottgöra dem. Det kan vi göra. Men att direkt förhindra det, är inte, vår makt är inte så stor. Ja, jag sa Lönn, som var från Öster, ja, vänta lite, sa han. Det är inte klart med det här än. Jag ska upp till överingenjören när jag kommer hem till Österby. Och nu är det märkt att ingenjören till Österby, överingenjören, det var en bra karl. Han skilde sig absolut ifrån Grundin. Det var de skilda saker. Den ingenjören kunde man ju tala över. Jag talade Lönn om hur det gick till. Han begärde sammanträde hos ingenjören till Österby. Och det var ett bråttom till Österby på den tiden. Och då sa ingenjören så här: kommer Lönn hit? Vi har väl inga otalt nu, sa han. Vi har ju gjort upp allting och allting går ju bra. Jo då, det hade Österberg ingenting fel, sa han. Men det lösta har ingen dumheter för er, har jag hört, sa Lönn. Va, sa han, vad är det för någonting? Ja, de pratar att de tänker bräka två pojkar därifrån. Det har jag inte hört, sa han, det är lite dumheter. Så, ja, jag kommer hit, sa Lönn helt lugnt, han var så lugn. Jag kommer hit och talar om det, sa han. Om ni gör det, sa han, då stannar Österby på en gång, samma dag. Och den tiden kunde de göra så. Det var före 1928, det var andra dagar då. Nej, sa han. Jag kommer aldrig på fler. Han tog telefon och ringde upp den här mannen här och skällde ner på den i grunden. Han har ställt till mig för någonting. Nu lagar de och gör upp, men det fortsätter för pojkar. Han ställer inte till något mer, annars är det illa för det, hade han sagt till igår. Ja, och då försökte de då, i alla fall. Till sist gör de då det allra sista. Att vi skulle jämställas med Österby-jobbaren som var på verkstaden där. Båda två, alltså. Och alla sådana här stridsåtgärder, alltså med hyror och sånt där, det skulle inte bli efterskänkas. Det går ju alltid in i alla avtal. Men då hade vi gått nästan 2 år, förstår du. Och fast vi inte hade lidit någon nöd, så var vi nästan, och höll på att bli lite så där egendomligt till sist, lite arbetssjuk. Vi tänkte, vi får nog resa härifrån i alla fall. Och det gjorde vi då. Och för min del då kom jag ju först till Skåne. Det var ett halvt år. Där det firade jag inte. Förresten kunde jag inte göra det där jobb heller, om man ska vara ärlig. Så det var mitt fel lika mycket. Sen såg jag en annons i en tidning från Arvika, en konstnär som vill ha en medhjälpare som är intryckte till järnsnider. Och jag var ju ganska kunnig och hade smidde här 8 år då. Så tog jag den plasten och fick jag ju med samma. Och det var ju då ett par, 3 år. Och det var bestående länge, det var min allra roligaste tid jag haft någon gång. Men de här små mästarna på den tiden, de gjorde fina arbeten, men de blev för dyra. De kunde inte konkurrera. De fick inget mer eller mindre jobb undan för undan. Och därför så flyttade jag. Det var inga annat att göra. Och då kom jag till Västerås. Och där stannade jag då, jobbade då i 38 år på ASEA. bland de hot som de kastade fram, allt annat mot mig, var det jag skulle aldrig få arbete någonstans. För jag skulle vara fågelfri vart jag än vände mig, fick jag till färdkost. Men det gick dåligt med det, tror jag, för att i Värmland, för jag tillfälligt är bara ihop med de allra skickligaste sneder som har funnits eller fanns för den tiden, i par år. Det var min lyckligaste tid. Och jag ser, vad säger jag, blev också, ja, jag ska inte skryta, men jag fick en medalj och blanketter och allt möjligt. Så jag var väl, gjorde rätt med det också, tänkte jag. Så att det gick ju bra till slut. Men det här är en liten summarisk redogörelse för hur det var. Men jag måste ha tänka på de gamla kamraterna och båda könen som har kämpat för oss. Tänk de strejker som har... De har stått i de varma ugnarna, de har stått i de heta fälten och de har strejkat för dåliga och dåliga löner. Hemma har hustrun gått och försökt dela ett ljus till snivor som man har delat, många barn kanske, i vägen. Så jag undrar många gånger, vilken fick kämpa mest under en strejk? Jag tror nästan att jag vill säga att det var kvinnorna. Som de kämpar i det tysta med. Men man kan vara glad ändå att vi har kommit dit vi har kommit. Och vi har kommit dit genom ett värdigt uppträdande. Vi har fört vi har inte fått någonting gratis. Vi har fått kämpa för alla reformer i stort sett. Om man undantar några biten hjälp har vi fått från det frisinnade hållet, om man ska vara ärlig. Men i stort sett har vi fått kämpa uppåt till mörsdagen, alla reformer själv alltså. Jag tycker man bör tänka på det lite grann nu när kanske blir lite andra tänkesätt hos många. Vi har dock vunnit, och vad det vi har vunnit till ett bestämt ärligt utträdande. Att hålla sina givna löften, inte som nu. Skrev man ett avtal då, då höll man ett avtal. Det var sagt till nästa gång alltså. Det förekom inga vilda strejker eller något sådant tiden. Utan det som var överenskommet på handlingsbordet, det gällde.